Ja, det är väl fint att få vara med och sjunga till Herrens ära, den här kören vi sjöng här. Jag har ett speciellt minne vi fick uppleva ute i Bolivia, en fantastisk väckelse. Där väldigt många unga människor lämnar sina liv åt Herren. Och när jag ser sedan efteråt, ungefär kanske 25-30 år senare, vad det har blivit av många av dem, så får jag säga att Gud är god. Gud är god. Och vi blir påminna många gånger när vi hör av varandra, och det kan man ju göra ofta och billigt nu för tiden. Via internet så säger de, vi minns fortfarande den där kören som vi sjöng. Det finns en källa. Det finns en källa, vänner. Tack än en gång för förtroendet att komma hit igen. Man vet ju aldrig när det blir första gången om det ska uppstå ett nytt tillfälle. Men det är ju så här, det är som med ketchupflaskan, vet ni, att först kommer det ingenting och så kommer det ingenting och så kommer alltihopa. Vi ska ju ha bönedag här också, är den tredje, vad säger du? Tage, ja. Här framöver, vi ska träffas här igen. Det blir mycket Landskrona och det blir lite grann att man får det på sitt hjärta. Och så undrar man, vad är det som är i faggorna egentligen? För ni vet, vi har blivit lite färgade av det här livet med Jesus, med församlingen. Jag sa till några vänner innan när vi möttes här att det finns ingenting som är så fantastiskt som att få vara på möte. För mig finns det ingenting som lockar mer än att få vara tillsammans med Guds folk. Det är en sån oerhörd förmån. Och jag känner att varje gång så får jag till mig något nytt. Det är inte allting som är nytt. Ja, allting är egentligen gammalt. Inget är nytt under stolen, står det i skriften. Men det får en ny mening insatt i sitt sammanhang, och det är Guds ords hemlighet är just det, att i det här döljer sig allt från evighet till evighet. Och när vi möter Guds ord och vi läser det om och om igen, så upptäcker vi nya saker hela tiden. Och så är det ju fantastiskt att få ha med dig. Ni är speciellt utvalda idag för att sjunga lovsånger till orgel och dragspel. Det är inte många som har fått vara med om det. En del kanske tycker att det var konstigt det här. Ja, ni vet, jag har slutat för att vi skulle ha ett friluftsmöte på platsen i en större stad i Bolivia. Så dyker det upp en liten flicka där som säger att jag skulle vilja sjunga en sång. Och då kan ni tänka att vi är en 10-12 stycken där från församlingen. Och så har vi kanske 800-900 människor, kanske 1000, vad vet jag, runt omkring oss där alltihop. Hon skulle sjunga en sång. Jaha, här sa jag, men vem ska spela till den sången? Jo, det fanns en som skulle spela. Ja, och de skulle sjunga och började och satt igång. Hon sjöng i en tonart och han spelade i en annan. Och jag sa till min medarbetare, vi kan inte ha det så här. Ska vi stoppa dem? Nej, sa han, låt dem fortsätta. Och de fortsatte. Jo, det tog slut till slut. Och det var många versar också. Jag är inte någon speciell musiker eller så, men jag har ett bra musiköra. Och när det blir allt för illa så lider jag kanske mer än de andra. Men i det mötet, när vi avslutade mötet och vi bjöd in människor till att delta i frälsningsbönen, så var det, jag tror det var 8 stycken som lämnades åt Gud. Det var ett par äldre makar. Vi bjöd dem alltid in till våran kyrka sedan för samtal. Och så frågade de här äldre makarna, vad var det för någonting som speciellt fångade er uppmärksamhet och era hjärtan? Jo, sa de, det var den där sången som flickan sjöng. Då lovade jag Gud att jag ska aldrig mer kritisera någon. Jag ska aldrig göra det, för Gud använder precis vem man vill när som helst. Visst är det underbart att det får vara så. kan ju vara någon vän av ordning som har en del att invända så här. Men det är underbart att alla får vara med. Alla får vara med. Och det kunde jag hålla ett helt bibelstudium, men det ska kanske bli en annan gång, eller så får vi vänta till vi kommer till himlen. Jag vill nämna någonting om att känna Jesus. Ni har ju begreppet idag, som alla vet vad det är, kändis. Man intervjuade några ungdomar och frågade vad de ville bli. Inte när de blev stora, för det får man inte säga till barn idag. Men vad de ville bli för någonting? Jo, då var det flera stycken som sa, jag vill bli kändis. Ja, kändis för vad då? Ja, inget speciellt. Man vill alltså bli känd utan att ha någonting att bli känd för. Och om vi skulle säga så här till gemene man, känner du statsministern? Skulle nog de flesta säga, jo, jag vet vem man är och så här. Men skulle man fråga statsministern så har han ingen aning om vem du är. Det är ju så här, man tycker att man känner någon liksom en ytlig. Man har en kunskap om någon. Men det betyder inte att man känner dem i verkligheten. Och så är det ju också med skådespelare. Vi förundrar oss, och jag har sagt till varandra, Etel och jag, skådespelare. Som spelar de mest hemska roller. Ni vet sådana här skräckfilmer och allt möjligt. Så nej, ja, det kanske för sånt tittar ni vill aldrig på. Men ändå. Det finns oerhörda grejer. De ska låtsas att föreställa sig vara någon annan människa. Hur påverkar det psyket på en människa att spela någonting som man inte är? Men vi spelar ingen teater i Guds församling. Vi är de som vi är. Jag tror det är viktigt att förstå att församlingen är för precis alla människor. Det är viktigt att vi inte försöker låtsas vara någonting som vi inte är. Och man kan ändå slutligen inte... Det kommer en dag då allting ska avslöjas, då allt blir uppenbart. Och jag skulle önska att vi fick i våra församlingar en sådan atmosfär där varje människa kunde känna att man levde ett öppet liv som kan läsas av alla. Där vi inte är rädda för det som är negativt. Det som kan vara jobbigt. Utan man kan ha överseende med varandra och vara kärleksfull varandra och hjälpa varandra ur prövning och svårigheter till ett full gemenskap med Kristus. De verkliga stjärnorna. Ja, det står ju här. Det står i Gamla testamentet till och med, det som fört många till rättfärdighet ska lysa som stjärnor, står det. Ja, det som fört många till rättfärdighet. Vi har ju en väldig övertro på det här med kampanjer, vet ni. Och så kommer någon, man läser en frälsningsbön och så går de hem igen. Och så hoppas man att någonting ska ha hänt. Men det är ju bara på det här viset, vet ni vänner, vi måste förstå. Att när en människa kommer till Gud så är det som att födas. Hon klarar inte sig själv. Det innebär när en människa kommer till Gud så är det inte något som händer i den stunden, utan det som ska hända, alltihopa hände för över 2000 år sedan. När Jesus sa på korset, det är fullbordat, då fullbordades allt. Det som vi ser resultat av idag, det som vi ser idag, det är bara resultatet av vad Kristus gjorde när han led och död och dog på Golgata kors och när han uppstod ifrån de döda. Kristus, han dog för våra synders skull, och det står att han uppstod för vår rättfärdighets skull. Amen. Jag tycker det är underbart att förstå det här, att det ska inte till någonting nytt. Utan det som ska hända har redan hänt. Det är så många människor, de ber så mycket att Gud ska välsigna, och vi önskar varandra Guds välsignelse, och det är inget fel på det. Jag vill inte ändra, jag vill inte kritisera på något sätt. Men grejen är det att hemligheten ligger i ett ord där det står att han har välsignat oss i Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelse. Va? Är det redan gjort? Ja, det är redan gjort. Nu gäller det att ta ut det också. Du kan ha ett välfyllt bankkonto, men brukar du inte bankkontot, använder du det inte av det som är insatt, så händer ingenting och ingen annan kan göra det än du själv. Ett fantastiskt ord, att känna Kristus, det står Johannes 17:3. Johannes 17:3. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Tänk på den versen lite grann emellanåt. Detta är evigt liv, att de känner dig. Det här var ju någonting som lärjungarna upplevde väldigt starkt emellanåt. Ni vet, de växte inte jättefort i gemenskapen med Jesus, trots att de var personligen tillsammans med Jesus, så växte de ganska sakta. Vet, det är olika med det där. Ibland möter vi människor som kommer som nya, de får uppleva Jesus och frälsningen och kommer in i det nya livet, och de växer så det knakar. De är så frimodiga, och de är ute och vittnar, och de tar med sig gamla kompisar, och de håller på och tjatar, så ibland så uppstår det nästan lite kris emellan dem. De kan vara så väldigt ihärdiga. Och de lär sig Guds ord så otroligt fort. Jag har ett sådant exempel. Vilma, hon är 23-24 år gammal. Kom in för första gången i en frikyrka, lyssnade till förkunnelse, och så säger hon så här i slutet av mötet: jag vill ha det här. Det här är det jag vill ha i livet. Hon visste inte hur man skulle be. Hon sa det till pastorn här att, ja, många känner ju här Leif Svensson, en del känner honom säkert, de flesta. Han sa till henne, när hon frågade, vad ska jag göra för någonting? Ja, vi ska be till Gud här tillsammans. Du får ta emot det som Gud har gett. Ja, och så gjorde de det. Med en gång så ger hon sig ut ibland vänner och bekanta. Det var ingen människa med en bakgrund av problem. Inte några problem alls. Var omtyckt och älskad utav alla. Och alla ville vara tillsammans med henne. Hon flyttade till Karlskrona, så... Och med en gång så var man på och ville ha henne att vara med i handbollslaget där, för hon var så här sportmänniska också, va? Precis allting, hon jobbade då i det militära. Men hon kände i sitt hjärta att det här är det jag vill ha. Hon har vuxit så otroligt, så varje söndag så har hon tacksägelseämne över människor hon möter på vägen, och människor som lyssna till Guds ord och som tar emot henne överallt. Hon är för övrigt väldigt vacker kvinna också, lång, nästan 2 meter. Så det, man kan ju förstå. Men hon lyckas komma på insidan av de människor som vi andra inte har lyckats med. De växer så oerhört fort, men lärjungarna gick det trögt för. Johannes 14:8, vers 8 och 9. Filippus sa: Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss. Och Jesus svarade: så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett Fadern har sett mig. Hur kan du då säga, låt oss se Fadern? Ja, vilken fråga, va? Låt oss få se Fadern. Fadern kan ingen se och leva. Det står det. Men Jesus, han var Gud. Han har inte förstått sambandet. Och det här krånglar till det för väldigt många människor. Det är inte enkelt det här med Fader, Son och Helig Ande, det vi kallar för treenigheten. Och ordet treenighet finns inte i Bibeln, men likväl så finns treenigheten där. Så är det. Och vi tror det, och vi upplever att det är sant i våra hjärtan. Men det är inte enkelt alltså. Inte ens när Jesus själv förklarade det så var det enkelt att förstå. Låt oss få se Fadern. Det finns ett annat sammanhang i Bibeln. Det handlar om Samuel. Kommer ni ihåg honom i Bibeln? Den lille pojken. Han blev till. Han hade en mor som var ofruktsam. Och inte fick några barn. Och som blev smädad. Så gick hon till templet. Och utgöt sitt hjärta inför Herren. Och prästen trodde hon var full. Gå hem kvinna och sov ruset av det. Så det var prästens förståelse av situationen. Ja. Det har nog varit liknande situationer åtskilliga gånger i världen, ska jag tro. Men hon utgöt sitt hjärta inför Herren. Och som svar på det så gav Gud henne en son. Hon lovade Gud att om du ger mig en son, då ska jag ge honom åt dig. Ni vet, det var inte ett lätt beslut att fatta för ett modershjärta. Jag kan berätta lite personligt kanske också. När jag skulle till den här världen så såg det ut att bli en katastrof. Min mor låg en hel vecka på lasarettet och inget barn dök upp. Och läkarna sa att det ser mörkt ut för både barn och mamma. En mor bar en bön till Gud och det han berättade hon först i vuxen ålder, för hon ville inte för mycket liksom ta upp och vidröra de här bitarna, dels att det var känsligt för henne. Men hon sa till Gud att om jag får detta barn ska jag ge honom åt dig. Och då vill jag säga till henne, jag vet inte hur mycket vi bestämmer själva över våra liv, men jag vet en sak. Att har vi gett våra liv åt Jesus, då blir det precis som han vill att det ska bli. Fienden har varit efter mig i hela livet. Både vid födseln. Lite senare i livet höll jag på att drunkna, hoppade genom isen. Uppträdde någon klädd i uniform som hoppar ner och simmar under isen och letar reda på mig och plockar upp mig. Det enda jag minns av det när jag var i en famn, starka armar och en sån här vadmalsrock, ni vet, som militären hade på den tiden. De bar upp och lämnade över mig till mor och far. Bara något senare så dök en annan ängel upp i skepnad av en kamrat till en av mina systrar. Och hon upptäckte vad som var färdig när jag höll på att krypa ut genom fönstret. På tredje våningen. Hon kom dit och fick fatt på ena foten och lyfte in mig igen. Och så har det gått igenom livet. Jag har varit utsatta för fler saker än jag skulle hinna med att berätta på hela den här dagen. Genom åren. Vi har varit utsatta för mordförsök och hot. Naturkatastrofer, det ena med det andra. Fienden hack i hälarna. Som någon uttryckte det, det är som att ha döden flåsande i nacken. Men tänk att få leva under Guds beskydd. Samuel, han blev överlämnad i templet och så hörde han plötsligt en natt en röst som sa Samuel. Samuel hoppade upp ur sängen och sprang in till prästen Eli och sa, här är jag. Du ropade på mig. Nej, sa prästen, jag har inte ropat på dig. Gå och lägg dig. Och det hände tre gånger. Då förstod prästen Eli, som förresten inte var särskilt gudfruktig präst, men han förstod att det var Herren som talade. Han sa, när du hör rösten igen så ska du svara. Herre, Herre, tala. Så står det om Samuel att Samuel hade ännu inte lärt känna Herrens röst. Ja, tänk om vi hade pastorer och vittnen i församlingarna som inte hade lärt känna Herrens röst. Vi skulle inte känna särskilt tryggt, eller hur? Det är vad man får hoppas att de har hört Herren tala. Jag fick den frågan förresten för ett par veckor sedan. Vi var på ett ställe. Har du hört Herren tala? Och första standardsvaret är, jag hör dem alltid tala när jag läser Guds ord. Vill du höra Gud tala, då ska du läsa Bibeln. Det är Guds ord. Det är det Gud främst använder. Men jag har hört hans röst. Jag hör hans röst i mitt eget bröst. Och han säger, vad är det sedan? Och han säger mig att jag är hans. Så är det. Där satt den, va? Jag hör hans röst. Att höra Gud tala. Matteus 10:32. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska jag också bekänna inför min fader i himlen. Hör ni vänner, det här med vittnesbördet är viktigt. Vi kanske tänker, ja, men jag betyder ingenting och jag är ingenting. Men jag lever i den övertygelsen att varje människa har en uppgift i Guds rike. Alla har en uppgift. Det är därför du finns i Guds riket. Det är för att du har en uppgift. Jag brukar säga det i församlingen, alltså den ideala situationen är att varje medlem i församlingen har ett ansvarsområde eller en uppgift. Det är den ideala situationen. Alla är viktiga. Jag tänkte när vi skulle gå in här innan vi möttes upp klockan 10 och vi skulle bedja och gå in och bedja tillsammans för det här mötet. Så kom någon liksom att ja, men jag ska vara mötesvärd, sa någon här. Men det är viktigt att de också är förberedda. Det är ju spännande när man läser. Du kanske tycker att det är tråkigt och jobbigt att läsa från Hesekiels bok, för det kan vara rätt så knepigt ibland. Men där beskriver Hesekiel i en syn från Herren med templet med alla dess förgårdar och gårdar. Där är också rum, kammare står det. Kammare. Det var där prästerna förberedde sig inför gudstjänsten. De skulle tvätta sig, de skulle vara rena och prydliga, de skulle ha vissa kläder. Allting det här var väldigt noga med hur det skulle vara. Men så fanns det också kammare för de andra tjänarna, för dörrvaktarna. Och det fanns framförallt för sångarna, fanns det en kammare där de förberedde sig inför gudstjänsten, där de samlades. Jag blev varse med det här på ett speciellt tillfälle. Det var en norsk missionär som höll ett bibelstudium ute i skogen ibland indianerna. Där han talade om de här olika kammarna. Han sa, jag är så glad när jag hör att sångarna innan de ska sjunga så säger de, innan vi nu ska sjunga så ska vi överlåta oss och helga oss åt Herren. Det är ni. Att komma förberedd inför Herrens ansikte. Att få känna och uppleva sitt inre. Hur Gud gör någonting, utför någonting i hjärtat. Ethel nämnde om känslorna här. Allt det som Gud gör, vi upplever inte det i vårt känsloliv i första hand. Utan vi gör det i hjärtat. Och vad är hjärtat i Bibeln? Jo, det är vår ande. Och det är skillnad på anden och själen. Så är det. Det är tydligt genom Bibeln att det är skillnad på anden och själen. Det finns de som tror att det är samma sak, men det är det inte. Själen, det är alltså vårt känsloliv och alltihopa det här. Och mycket riktigt som Ethel sa, det kan stå till hur som helst med känslolivet. Men står det rätt till i anden, förstår du? Så kommer det att påverka själen inifrån. Inte genom det vi ser och hör i första hand. Utan det påverkar oss inifrån. När du läser Guds ord, och vi gör det ofta fantastiskt. Vi har samlingar med väldigt många äldre människor. Och då säger en del att jag är så ledsen, för jag kommer ju inte ihåg, jag skulle vilja komma ihåg allt det jag hört här nu. Jag brukar säga, ta det lugnt. Därför att det är som en Guds ord, det är levande, står det, kraftigt och skarpare än något tvegat svärd. Så att det åtskiljer ande och själ, märg och ben. Är vi överens? Det betyder att när vi tar emot Guds ord, antingen vi lyssnar till det eller vi läser det, då tar anden emot det. Just det. När du sedan ska göra någonting eller du funderar på någonting och tänker att nej, nu orkar jag inte mer, nu vill jag inte vara med, då kommer Guds ord till dig och säger, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det finns alltid ett alternativ i anden, eller hur? Och så orkar vi lite till och lite till. Och till slut så tar han hem oss när det blir besvärligt. Visst är det underbart att veta. Du vet, det fungerar så här. Att när en människa bekänner Jesus vara Herre, i det ögonblicket så blir den människan frälst. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig, genom munnens bekännelse blir man frälst. I ett ögonblick blir anden frälst i människan. Sen har du vårt själsliv. Och det får vi, tyvärr har jag dåliga nyheter där, det får vi dras med hela livet. Det är en pågående helgelse som inte tar slut förrän den dagen då Gud säger, nej, nu räcker det, nu tar vi hem honom, eller nu tar vi hem henne. Jag minns för övrigt Jan Anglevård mycket väl. Hans fru, de tillhörde i Helsingborg på den tiden när vi bodde där. Och vi var hemma hos dem vid flera tillfällen. Det är gott att veta när någon har fått flytta hem till Jesus. När Jesus uppfyller det ultimata löftet, eller hur? Så är det med Herrens tjänare. När tjänstetiden var slut, står det, så gick han hem. Pappa, han brukade säga det, de pratar, han säger alla människor, gå bort. Och jag ska inte gå bort, sa han, jag ska gå hem. Jag tycker det är ett annat härligt ord man uttrycker i Frälsningsarmén. Där de, när de har parentationer och sånt här, så säger de att de har blivit befordrade till härligheten. Visst är det underbart? Jag tycker vi ska ändra vokabulär. Det är också sådana här som är runt begravningar, som vi säger. Att man talar mycket för om jordfästningar, och det handlar om helt andra saker. Vi tror inte att en människa behöver bli begravd för att de inte ska gå igen och sådana här saker. Vi tror inte på sådant. Nej, tänk att vi får flytta hem till Herren. Det skulle vara mycket att säga om det också. Men vänner, jag tror att det är så här att många människor har kommit till kyrkan. Jag upplever en ängslan idag att man önskar locka så många människor till kyrkan. Men sen tar man inte ansvar för resten. Att man är lite religiös, att man går kyrkan en gång i veckan om ens det. Jag vet församlingar som bara har möten var 14:e dag. Hur man nu tänker sig, liksom, det är inte särskilt offensivt, om man säger. Det är ju inte särskilt konstruktivt, utan det är nog början på slutet, skulle jag kunna tänka mig. Jag var pastor på en plats i Småland där, under en tid då vi var hemma ifrån Bolivia, och vi fick uppleva en fantastisk väckelse. När vi kom dit, då hade man möte var 14:e dag. Jag sa, man kan inte ha det så här i en gudsförsamling. Och när det var bönemöte, väldigt sporadiskt, varannan månad eller något, då var det Etel och jag, och sen var det en äldre syster som skötte om kyrkan och dekorerade och snyggade upp och städade. Hon tog det som sin uppgift. Det var vi tre som kom. Utan ledarskapet i övrigt lyste de mest med sin frånvaro. Jag sa, hur har ni tänkt er att det här ska fungera? Men så kommer Gud vet över oss, och vi fick uppleva en fantastisk väckelse, och kyrkan blev full av folk. Och människorna, de flesta, de hade fem skift på jobbet, och det gjorde att det var bara i princip var femte eller var sjätte vecka som man kunde komma på ett möte då. Men så här, då kan vi ha möten andra dagar också när de är lediga, eller hur? Så det blev så till slut att vi hade möten alla kvällar i veckan. Och på söndagen så var det två möten. Och då var det en, var det. Men ni vet att då sätter djävulen igång också. Och det var en som var särskilt upprörd och tyckte vi som hade det så lugnt och skönt och vi hade det så bra. Ja, då tyckte de liksom att de gillade inte det här. Och i ilskan sedan så tog han tag i dörren och smällde igen den, så i murbruket runt karmarna gjorde. Jo, så kan man också reagera. Men den här lilla församlingen fick vi döpa och välkomna under ett års tid, över 40 vänner. Och gamle Gustav, som var det församlingens första föreståndare, han grät varenda gång han kom in i kyrkan. Han sa, jag har upplevt så länge, sa han, det är precis som om det har varit alldeles mörkt. Jag har känt ibland som jag ska kväva, så jag tänker, Gud, var är du någonstans? Att höra Guds röst, vet ni, det är något underbart. Eter sa här att vi känner inte alltid liksom allt vad Gud gör. Men bryt mot Guds lagar så känns det ordentligt, det ska jag säga. Konsekvenserna när vi bryter Guds lagar, det gör rejält ont. Men vi är inbjudna i ett rike, förstår ni, där Gud möter oss med din kärlek och sin omsorg. Och det gör inte ont. Det gör inte ont, det bygger upp oss. Det är något fantastiskt. Jag har ett par saker till här, om ni har tålamod. Det handlar om en relation till Jesus. Det handlar inte om en religion. Kristendomen är inte en religion. Jag är rädd lite grann för att man överbetonar den teologiska kunskapen idag. Och vi ser vart det brakar, där man lämnar Guds ordet och man utesluter och man klipper och klistrar i Bibeln som man tycker att det ska vara. Finns pingstvänner idag som tror att nej, Jesus ska inte komma tillbaka på skyarna och vi ska inte ryckas upp. Utan vi ska bo här på jorden och han ska komma och det ska bli ett underbart rike och alltihopa det här. Ja, jag brukar säga så här, då tycker jag vi ska gå till Jehovas vittnen och be dem om ursäkt, för det är det de har sagt hela tiden. Det är bara det att för en 10 år sedan så kallade vi det för villolära, men nu verkar det som om det var huvudlära på våra teologiska skolor. Gud hjälper oss. Det är inte en religion utan en relation till någon. Och det här med relationen också, för att bara ta lite kort också, ska vi också komma ihåg. Ni vet, det har ju funnits sådana här en gång frälst, alltid frälst. Jag tror vi måste ta upp och väcka de här frågorna igen. Därför att det är så, när en människa har blivit ett Guds barn en gång. Alla vi som har barn, vi älskar våra barn. Går det bra för dem alltid? Nej, det gör det inte. Det finns de som har barn som är riktiga busar och alltihopa. Men är de våra barn fortfarande? Ja, de är det, va? Den förlorade sonen som lämnade fadershemmet och alltihopa och levde ut och i sus och dus. Jag behöver inte nämna alla detaljer. Ni vet om det själva. När han var i främlingslandet där ställer jag frågan, var han son eller var han inte son? Han var det, va? Ja. Då har du två begrepp att brottas med här. Det ena är relation, alltså vilket släktskap man har. Det andra är gemenskap. Man kan ha en relation, man kan ha syskon som man inte umgås med, eller hur? Så är det. Det här är saker vi ska fundera över, tycker jag, den tid som ligger framför. Jag tror att det finns en väg att öppna in i gemenskapen för dem som har funnits i gemenskapen, som av olika anledningar har lämnat gemenskapen. Kristendomen är ingen livsfilosofi och det är inte ett religiöst system, utan en personlig erfarenhet av Jesus Kristus som möjliggör en rätt kunskap om Gud. Så är det. Och vänner, kom ihåg det här, att en rätt gudsbild är det som ger oss en rätt självbild också. Det talas ju mycket om i världen, jag vet, allt det här med nyandligheten, New Age och allting sånt här, att vi ska förverkliga oss själva och bygga på vår självbild. Akta dig för det. Akta dig för det. Har du en svag självbild av någon anledning? Det finns många orsaker och det kan man ha. Det lider vi förresten, tror jag, lite alltid, de flesta människor har, att självbilden inte är särskilt grandios. Så här. Det vill jag säga till dig, korrigera din gudsbild, inte ditt ego. För när du får en rätt gudsbild, förstår du, och du förstår vem du är i Kristus Jesus, då är det något helt annat. Då är det förankrat i något annat. Ja, men mina föräldrar och de var missbrukare och allting annat. Ja, men nu är det så att min far, han bor i himlen och kan göra allt vad han vill. Eller hur? Är det inte så? Vi har fått ett nytt DNA. Vi behöver inte tänka på det gamla. Vi behöver inte fastna i det gamla. Utan han gör allting nytt, står det. Det är den nya situationen. Det var ett par bröder. Det kan bli ett tungt lass ibland i församlingar. Ett par bröder som skulle flytta ett piano. Ni vet den här klassiska grejen. Det är inte lätt. Och det var trappor och hus och de skulle ner med den här ena. Och de pustade och de stonkade och de svettades. Och så tog de en paus. Och så säger han där nere då till han där uppe. Dö, sa han. Är det tungt uppåt eller är det tungt neråt? Det visar sig att de drog på olika håll, va? Du får skratta åt mig. Jag ska berätta en historia om mitt eget liv. Jag hade mastat av en segelbåt. Jag är gammal seglare. Och så skulle vi bära iväg med den där liten biten, den där masten, och den var ganska lång och rätt tung. Så en som var med mig var i ena änden och jag i den andra änden. Och jag tog upp den och så la jag den upp så här och tänkte gå däråt. Och han vände mig i ryggen och så gjorde precis likadant. Och så hör jag hur människorna runt omkring gavskrattar åt oss. Vi var på väg åt olika håll alltså. Jag tror det är så här, vet ni, ibland i Guds församling att vi blandar ihop korten. Alltså vi förstår inte situationen. Vi tittar inte på varandra och ser, är vi på väg på samma håll? Alltså man kan ju undra ibland. Och så uppstår det förvirring och tråkigheter. Om du hör hans röst så ska du inte förhärda dig. Lilla Anna var på väg till söndagsskolan i Pingstkyrkan. Och så möter hon prästen. Och så säger prästen: goddag lilla Anna, du har inte varit i kyrkan i söndagsskolan på länge. Vad kommer det sig av? Nej, sa lilla Anna. Nu så går jag i söndagsskolan i Philadelphia istället. Ja, så sa han. Och varför gör du det? Jo, sa hon, för att hos er så sjunger man ett litet fattigt barn jag är. Men där sjunger man, jag är barn till en kung. Och det tycker jag är mycket bättre. Barn förstår det här. Barn förstår det här. Det är viktigt att lära känna Jesus. Det är det som är det eviga livet. Att bli igenkänd utav honom. Jag måste också bara till sist läsa ifrån Johannes 10:26. Det är väl åttonde söndagen efter trefaldighet idag. Och jag vill gärna läsa med anledning av vad som händer runt omkring på nätet och på olika sätt. Det dyker upp så många konstiga röster idag som talar ett annat språk. Man talar om makt och myndighet och det ska vara så mäktigt och man gör så mycket. Men vi kan ställa frågan många gånger, är det verkligen Guds ande som verkar? Och därför så är dagens evangelietext lyder enligt följande. Men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Observera får. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och det följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen ska rycka dem ur min faders hand. Gud hjälp oss i den här tiden när vi upplever stora faror. Hoten växer. Ni alla har hört på nyheterna om det här cyberangreppen här. Nu var det väl inte en fiende som åstadkom det här. Men svagheten i alla de system som skyddar oss vacklar. Nästa gång kan det vara någon med elakt uppsåt. Vi förstår att det drar ihop sig till en värld av kontroll. En värld av totalitarism. Där totalitära ledare och maktstrukturer uppstår. Och så finns det mitt i allt Guds levande församling. Halleluja. Håll fast vänner och håll ut. Jesus kommer snart. Halleluja. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för ditt ord som uppmuntrar oss på vägen. Och har du idag på något sätt velat korrigera något i våra liv, Herre, så må det ske, Herre. Hjälp oss, Herre, att vi får lära känna dig bättre, vem du verkligen är. Att kunna uppleva det där fullständiga förtroendet att få kasta oss i dina armar när vi inte råder över situationen i våra egna liv. Jesus, vi är enkla människor. Det är du som är Herre överallt. Du är konungars konung och Herrars Herre och du styr konungars hjärtan likt vattenbäckar. Vi har svårt ibland att förstå allt detta, men vi vet, Herre, att mitt i allt detta så finns din enkla lilla församling. Herre Jesus, tack att du vill bo hos oss. Att du vill vara hos oss. Att du vill vara mitt i vår gemenskap och vara den, Herre, som leder våra hjärtan på rätta vägar. Inte för vår skull, utan för ditt namns skull. Tack för all den kärlek du har utgjutit bland vännerna i denna församling. Och Herre, jag ber att den ska överflöda ännu mer. Att människor ska uppleva att man talar ett kärlekens språk som kan begripas av alla, fattas av alla. Herre, hjälp oss att komma över de saker vi inte begriper och förstår. Led oss rätt genom ditt ord och genom din ande, jag ber dig. I Jesu Kristi namn. Amen. Frukta inte, du lilla jord. För det har behagat min fader att ge er riket. Amen.